Capri.
En podd om historiska öden och äventyr.
Med Elin och Tove. God kväll Elin.
God afton.
Hur är det med dig?
Helt okej.
Okay. Härligt, härligt. Idag så blir det ett Gustav den tredje avsnitt.
Ja!
Det har varit lite snålt med Gustav den tredje avsnittet,
ja,
den här
verkligen.
Säsongen.
Ja, men verkligen.
Men vi får väga upp lite idag med att köra all in 100% Gustav den tredje.
Okej.
Okay. Unbridled Gustav den tredje.
Okej.
Okay. Idag ska jag prata om en av den svenska historiens mest kända grabbresor.
Okej.
Om man inte räknar in 30-åriga kriget. Men vi spiller ingen tid för att jag har väldigt mycket material. Så vi går rakt på sak.
Kör
jag.
På Tove.
Gustav den tredjes italienska resa.
Det här avsnittet kommer handla om Gustav den tredjes stora italienska resa.
All right.
Som pågick 1783 till 1784.
Det är en ganska lång resa.
Ja, det var ganska långt och omständigt. Och då turistade kungen i Italien och Frankrike. Det här är en resa som man kanske främst talar om när man pratar om konsthistoria. För det finns ett väldigt tydligt före och ett tydligt efter Gustav den tredje har åkt till Italien.
Okej, lite som när man åker på språkresa så här mellan åttan och nian och kommer tillbaka som en helt ny människa.
Sen är vi lite oroad för det här avsnittet att vi ska bli cancellade av en viss författare som rageade i Expressen och försökte cancella SVT efter det här historien om Sverige hade visats, så att det inte var 60 minuter av folk som tyckte att Gustav den tredje var världens bästa kung.
Vadå, är han inte det?
Men han är faktiskt inte det.
Nej, okej. Okay. Nej. Okay.
Det är väl ganska standard.
Nu är du cancelled, Tove.
Jag kommer bli så jäkla hårt cancelled i Expressen. Men nu så kör vi turism och kanske ett och annat restips.
Ja.
Vi kör.
Härligt.
Gustav den tredjes italienska resa.
Ja, för det är så här. Sommaren är 1783. Och Gustav den tredje är kung av Sverige och han är 37 år gammal. Och han har varit Sveriges kung sedan 1771 och det är alltså i 12 år.
Dags för en semester med andra ord.
Ja, han känner att han behöver ut och röra lite på sig i Europa. Och det här har massor av orsaker. En är att under den här perioden så var det väldigt vanligt att unga adelsmän från olika delar av Europa eller prinsar begav sig ut på olika bildningsresor i Europa.
Men det har han väl redan gjort?
Ja, det här är det man kallar för Grand Tour. Och som du säger, han har redan gjort det. Italien var ett väldigt viktigt resmål på den här resan. För där finns det väldigt mycket klassisk historia, konst, arkitektur. Och ja, men precis som idag, om vi har någon italienare som lyssnar på det här och säger att det finns fortfarande. Ja, det är klart det finns fortfarande. Men som du säger, han har redan varit ute i Europa. Och det var ju år 1770-71 när han var på resa i Frankrike. Han var bara 25 år då. Och då så tänkte de att de skulle åka en sväng förbi Italien också. Men tyvärr dog ju pappa Adolf Fredrik när sönerna var på den här resan. Och då fick han åka hem igen. Väldigt snabbt.
Dålig timing, men då kan man ju förstå. Liksom, okej, nu ska jag ta igen det här lite grann.
Mitt
gap
year. Så
man tänker, ja.
Ja, nu är jag 30 plus, nu ska jag göra det här.
Och småbarnspappa.
Det är han också.
Ytterligare en anledning kanske till att man vill ut.
Ja, det är intressant att du säger det här med småbarn. För att en annan orsak som jag tror att han kanske vill resa bort just 1783, det är så här att i månaden mars det här året så förlorade ju Gustav den tredje och hans fru, drottning Sofia Magdalena, lilla Carl Gustav, deras yngsta son, som bara var 8 månader gammal då.
Ah.
Och jag tror att det här är en ganska stor anledning till att han vill bort. Han kanske inte orkar riktigt vara hemma och ta det här.
Och stötta sin hustru i hennes sorg. Så.
Nej, hon får inte följa med. Hon kan vara kvar hemma, men han behöver åka bort. Okay?
Ja. Nej, men han behöver faktiskt den här tiden, lite egen tid.
Ja, hon kan väl vara kvar.
Om han ska orka vara regent och pappa.
Så hon får vara kvar hemma med det äldsta barnet då.
Ja.
Men den officiella orsaken till att kung Gustav ska åka på den här resan, det var att han året innan, då skulle han vara lite ball när han var i Finland och så skulle han rida på en häst.
Var han full?
Jag vet faktiskt inte om han var full. Men han skulle inspektera några trupper. Och då ramlade han av den här hästen och bröt sin arm.
Aj, aj, aj.
Ja. Aj, 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 arm. Ja.
Aj, aj, aj.
Ja. Och ett år senare så säger han att han fortfarande har så ont i sin arm. Han kan knappt lyfta sin arm. Han kan bara botas om man får åka till de varma baden i de varma källorna som finns i Pisa i Italien.
Okej, okay. Ja, men så måste det ju vara. Ja, ja. Men såklart.
För det finns ju spa-orter betydligt närmare Sverige, till exempel spa i Belgien.
Nej, men det ska vara Pisa.
Ja, han måste åka till Italien.
Ja.
Ja, och han lyckas till och med få ut ett läkarintyg där det står det här att han måste åka till specifikt just Italien. Och det kan han slänga i ansiktet på riksrådet som kanske är lite tveksamma till att chefen ska åka iväg på en lång resa.
Undrar om jag kan få kry och säga att jag behöver en resa till Italien som jag visar till min chef.
Vi gör content av det annars och ser om Elin kan lyckas bli.
Ja.
Och sen är det så här också, vi ska inte förminska att kung Gustav har en slags fix idé om att han ska stick it to Danmark genom att försöka erövra Norge, som är då är en del av Danmark. Danmark-Norge då.
Mm.
Det är som en rest av gamla Kalmarunionen. Och om han ska kunna göra det, då måste han få godkänt av den ryska kejsarinnan, Katarina, som också kallas för Katarina den stora. Men hon är ju bundsförvant med Danmark.
Mm-hmm.
Det är också kejsar Josef den andra som är kejsare av det tysk-romerska riket, alltså det här jätteriket som fanns vid den här perioden, som fyller det som vi kallar för Tyskland och Österrike, men också vissa delar av Öst- och Mellan-Europa. Det är lite...
Ja.
Och det är massor av småriken med olika överhuvuden, men sen har man en kejsare som är kejsare och chef över dem alla. Han är också nära med Katarina, så att det kan ju vara bra om man kanske får träffa honom och snacka lite. För Gustav har nyligen träffat Katarina, så det vore nice om man kunde snacka med Josef också.
Mm.
Åker man ner, då kan man se var står Wien i den här frågan. Plus, om Josef inte vill vara hans kompis, då kanske han kan åka till Frankrike och tigga mer subsidier, alltså det u-landsstöd som Sverige får. Ja. Eller få stöd av Frankrike för eventuella framtida militära operationer. Men främst alltså, ont i armen, aj aj, mitt benbrott sedan ett år tillbaka och därför måste jag åka på en lång resa just nu.
Men ändå både business and pleasure här.
Ja, han kommer jobba på den här resan. Nu är det så här att han har fått ett go-ahead av riksrådet. Han får åka på den här resan. Vad ska de säga? De kommer få sparken.
Ja, de fick höja någon liten skatt någonstans. Men okej, nu får du åka.
Ja, precis. Han måste börja planera sin resa. För det är viktigt att man planerar innan man
åker. Men det är det.
Ja.
Gustav den tredjes italienska resa.
Och vad är det första man behöver när man ska ut och resa?
Alltså en skön resvagn kanske?
En skön resvagn måste han ha.
Ja.
Men först måste han ha en budget.
Okej, oj, ja. Du är så noggrann. Ja.
Jag är väldigt noggrann, men det är bra att ha en budget om man ska ut på en semester.
Det är sant.
Ja. Den första frågan är så här, har Gustav den tredje verkligen råd att åka iväg på en nästan ett år lång resa i väldigt dyra länder?
Förmodligen inte.
Nej, han har faktiskt inte de här pengarna.
Nej.
Han kommer försöka hålla budgeten nere eller genom att resa lite inkognito. Men han har inga planer på att hålla på med backpacking. Han har inga planer på att bo på någon vandrarhem.
Nej.
Men svenska staten har inte råd att skicka Gustav på den här semestern. Som tur är så har han ju en del förmögna undersåtar.
Okej.
Till exempel handelshuset Arvidsson och Totti i Stockholm. Ja, och de erbjuder sig att låna ut en summa på 190 000 holländska floriner. Ingen aning om vad det motsvarar, men det är säkert jättemycket. Så för att kungen ska kunna resa iväg.
Han får låna pengar av... företagare,
ja.
Borgerliga företagare.
Precis, det är som att våran kung skulle bli sponsrad av Ikea för att kunna åka på en semester.
För att det är ett lån.
Ja, precis. Det
hade varit bättre om de hade sponsrat på riktigt. Så på hans resvagn hade stått så här Arvidsson och Totti jättestort över hela och alla behövde ha liksom t-shirts.
Hela
tiden. Lagtröjor, Arvidsson och Totti.
Och så delar han ut pins.
Ja, och flygblad.
Och någon energidricka som det står det på.
Ja, det var en missad chans här. Men de lånade pengar, men det var ju snällt.
Ja, men han tar det här erbjudandet. Så nu har vi pengar.
Mm.
Check, det har vi fixat. Men vad behöver man sen? Resvagn, sa du. Den kommer han faktiskt att låna lite halvt av en av sina kompisar. Men han behöver förstås lite sällskap att resa
ja,
med.
Ja, ett entourage.
Ja, för han har ingen lust att åka runt ensam i Europa.
Men hur kul är det?
Nej, men han vill resa med en vän. Då kan vi faktiskt komma tillbaka till ett problem som vi stötte på redan i Lappri säsong 1. När Gustav försökte arrangera ett riddarspel.
Mm, det är ingen som vill vara med honom.
Ingen vill följa med.
Nej, Gustav.
Nej, ingen, det är en rad olika orsaker.
Som man sår får man skörda, heter det.
Ja, men den främsta orsaken är att man förväntas betala själv för det här.
Ja.
Och nej, han bjuder inte. Han kan bjuda på vissa grejer som boende liksom, sådär, och minimal omkostnader, men allt annat det får man.
Man förväntas betala och betala för det som Gustav tycker att man ska ha
ja.
På en resa.
Ja.
Skitjobbigt låter det.
Ja, alltså,
jag skulle inte heller vilja.
Nej. Alltså, om Gustav den tredje kommer, du ska åka på semester med mig, men du ska betala för ditt eget hotellrum på samma ställe där jag ska bo. Det är, nej du. Det blir väldigt många sms-lån. Ja, men jag är sponsrad. Arvidsson och Totti.
Ja.
Men till exempel har vi riksrådet Karl Sparre, som jag tror är halvbror till Fredrik Sparre som är guvernant. Han är 60 år gammal. Han vill verkligen inte följa med på den här resan. Han har bland annat ont i knät.
Och men varma baden i Pisa kanske hjälper mot hans knä
ja.
Också.
Och Sparre stretar emot så sjukt mycket att kung Gustav vid ett tillfälle, enligt skvaller, de är på en middag och då utbrister han: "Sätt mig ej i nödvändighet att befalla er, baron Sparre."
Men varför ska han just ha den här 60-åriga klena mannen
med? Han ska med. Ja, han blir med.
Ja.
Nästa person som ska med, det är en kändis, greve Axel von Fersen, 28. Ja.
Och han är lite resvan också.
Ja, han befinner sig faktiskt redan i Frankrike.
Ja, de slutar upp där.
Ja, utlandstjänst några år. Och det är så här, han har planerat att han ska resa hem. Och hans mamma och pappa, som är lite på ålderns höst, de längtar efter att Axel ska komma hem och så ska han bo hemma och så ska det vara lite mysigt och sådär. Men sen kommer Gustav den tredje och säger: "Nej, Axel ska följa med på 10 månader lång resa i Europa med mig." Och hans pappa, som också heter Axel von Fersen, är skitsur.
Ja.
Ja, för han har längtat efter sin son, men nej. Och givetvis så ska ju kungens favorit, som heter Gustav Mauritz Armfelt, också med. Han är 26 år gammal. Och sen ska han ha med sig hovstallmästaren Hans Henrik von Essen, som är 28.
Jäkla spridning här på åldern.
Ja.
Man kanske inte var så fixerad vid liksom ålder och generationsklyftor då som nu, men mycket märkligt.
Ja, men han vill ha med sig några unga också. Och sen har han med sig riksantikvarien Adlerbett, som ska dokumentera alla sevärdheter. Det blir hans uppgift på den här.
Oh. Som han hade varit nutid hade han filmat allting och lagt upp sig på YouTube som någon så här videodagbok.
Stories.
Ja, och fiffa.
Vloggar.
I och för sig hade du kollat.
Estetiska stories. Jag hade kollat på det. Vi försöker återskapa det på Instagram, hur det kan ha sett ut. Och han kommer också ha med sig skulptören Sergel, som Sergels torg är döpt efter.
Så den enda ofrälse där.
Ja, han får följa med.
Mm.
För han har bott i Italien så han kan guida dem lite i Rom och sådär.
Ah.
Så det är bra.
Mm.
Sen har vi också en hovjunkare med som heter Carl de Peyron. Och han är inte superviktig just nu, men han kommer komma tillbaka.
Mm. Så hur många är vi nu? 7 stycken eller något sånt?
Ja. Vi ska också ha med några till sekreterare, för han kommer hela tiden hålla korrespondens med Stockholm för micromanage. Vi har med en läkare med assistent och 3 kammartjänare och 1 köksmästare. Så det kommer bli ett sällskap på ungefär mellan 10-20 personer baserat på när och så. För det är en ganska lång resa, så vissa vänder hem tidigare och vissa blir kvar och sådär. Och förstås så döper Gustav den tredje sitt resesällskap till Karavanen.
Det var väl lite kul.
Han tyckte det var jättekul.
Ja.
Och han kommer själv inte resa som kung Gustav, utan han kommer kalla sig för greven av Haga. Och det här är för att han ska inte dra åt sig massa uppmärksamhet, men han ska heller inte behöva stanna överallt och göra officiella besök.
Nej.
Som han kommer behöva.
För du hade den här resan tagit typ 3 år.
Ja. Och resan är nu planerad att den ska pågå från slutet av september 1783 till början av augusti 1784.
Mm.
Så det blir en stund.
Jäkla tågluff.
Ja, men nu har vi planerat. Nu behöver vi komma iväg.
Ja.
Ja, nu åker vi.
Kör!
Gustav den tredjes italienska resa.
Okej, Kvällen den 27 september 1783 så äter kung Gustav middag, nej förlåt, han äter supé på Drottningholms slott. Och sen smyger han ut lilla trappan och ned i en båt som ska föra honom ut på hans resa. Så det är inget stort hurra och hejdå.
Nej.
Armfelt kommenterar det här, att det liknade mer en flykt än något annat.
Det låter inte riktigt som hans stil annars.
Nej, men nu är det så här, nu ska jag sticka iväg. Det är lite spännande att han sticker i mörkret också.
Säkert.
Båten tar kungen till Fittja där han har tänkt att han ska hoppa in i en vagn som ska ha bäddats upp sen, som en säng, så han ska ha lite liggvagn.
En sovvagn, ja.
Ja, precis. Men på något sätt har inte den här informationen gått fram riktigt, så att den här vagnen är inte bäddad när han kommer fram.
Ingen bra början här.
Nej, det här leder till att Gustav den tredje redan i Fittja har resans första psykbryt.
Han blir Karen.
Ja, han blir Karen. Alltså det här är ett citat. Det blev ett fasligt väsen och Gustav kastade under förberedelser kuddarna på marken.
Att han får ett tvååringsutbrott ja. Här i Fittja.
Ja, Fittja centrum.
Ja.
Och åskådarna vore helt förbluffade över denna tillställning.
Det förstår jag.
Ja, jag hade tyckt det. Jag hade för sig velat se Gustav III kasta en kudde på marken.
Stå och skrika och stampa och slänga sängkläder omkring sig.
Och vi har kommit till Fittja.
Ja, vi har kommit till Fittja. Alltså, ja. Jag kan också bli jättedåligt humör när min resa inte går som den ska. Men det brukar typ vara på hemresa när man redan är trött och grinig och sådär. Ja.
Inte så här en halvtimme hemifrån. Men det händer i alla fall. Morgonen därpå kommenterar drottning Sofia Magdalena, alltså hans fru, vid frukosten. Och hon sa det säkert med lite dansk innotation, men jag tänker inte härma det. Hon säger att, ja, man säger att konungen har avrest förliden natt. För att nej, han hade inte sagt hej då till Sofia Magdalena. Han bara stack.
Till sin fru.
Nej, han sa inte hej då till sin
hon
fru.
Hon märker väl. Hon har ögon att se med.
Ja, han var och sa hej då till sin son.
Ja, men alltid något. Hon bad honom att hälsa.
Ja, men lite så. Ta hand om mamma nu. Han är 5 år, han klarar det.
Nå.
Han ska fylla 5, han är 4. Men hur reser man då om man kallar det här sällskapet karavanen? Jo, alla åker faktiskt inte tillsammans. Och det har att göra med att man reser via olika skjutsstationer. Då, så att det finns liksom olika stationer där man stannar och byter hästar. Och det är väldigt mycket logistik. Det är ju inte bara semester heller, för kungen har hela tiden under den här resan kontakt med regeringen i Stockholm, och inte minst när det gäller potentiella krigsförberedelser om han ska invadera Norge.
Då hade det varit bra om han var hemma.
Nej, men det kan man göra på distans.
Ja, okay.
Via något papper.
Vi har lärt oss det nu efter pandemin. Man kan göra mycket mer på distans än man faktiskt tror. Starta krig.
Ja, han var en pionjär.
Ja.
Det var ett papper som ska färdas genom hela Europa. Vad kan gå fel? De var i och för sig chiffrerade innan någon säger någonting, men det tar nog inte så lång tid att knäcka det där.
Nej.
Gustav den tredje italienska resa.
Karavanen reser genom Östergötland och Småland och når Ystad redan den 30 september, varpå man avseglar.
När var de började, sa du?
27.
Ja, men det gick ju snabbt det där ju.
Ja, så man tar en båt och redan den 3 oktober så når det glada sällskapet Råstocks hamn 7 på morgonen. Nu är vi på kontinenten och det stora äventyret ligger framför oss.
Ja, men vad härligt ändå.
Gustav den tredjes italienska resa.
Men för att man ska komma till Italien vid Medelhavet, då måste man passera hela Mellaneuropa.
Och över Alperna typ?
Typ, ja.
Ja.
Och nu, just nu är han ju i de tyska staterna, så det vi idag kallar Tyskland är ju inte ett enat rike på den här tiden alls. Det är alla de här små olika furstendömerna av varierande storlek som han måste jobba sig igenom då. Och det är tydligen sjukt dåliga vägar i de tyska staterna. Så allting tar mycket längre tid än man tänkt sig.
Man får sjukt många roliga stämplar i passet.
Det får man säkert. Det här är också sån här vad som kan hända när man är på en resa. Bland annat måste man stanna på natten väldigt sent. Man kommer fram till en liten by som ligger i närheten av Varemünde. Och jag slaktar säkert alla tyska och italienska och franska namn. Kung Gustav berättar själv. De ska försöka komma in någonstans och bo någonstans
ja,
sent på natten.
Ja, tak över huvudet.
Ja. Vi måste då söka tak över huvudet. Vi funnade i en koja några bönder och en gammal soldat, vilka åt potatis. Och en hustru som nyss fått missfall. Allt i samma rum.
Ja, men så har vanligt folk det, Gustav.
Det är lite så. Ni må föreställa er luftens beskaffenhet. Det var ej möjligt att uthärda.
Men hallå.
Men jag känner så här,
check your privilege här, Gustav.
Lite så. Det är lite så. Att, och de kanske inte vill ha dig där heller.
Förmodligen inte.
Nej, försvinn. Och ja, det är väldigt synd om Gustav. Så Gustav går och surar i sin vagn och ska sova i vagnen. Men då får han får skicka iväg några där som lyckas hitta någon lokal präst som de kan sova hos istället. Så kul är det att resa med Gustav den tredje.
Ja, men vad skönt att det gick bra för dem.
Ja, det var precis. Karavanen hinner också hälsa på kungens moster som är abbedissa i det protestantiska klostret Quedlinburg. Hur talar man det? Quedlinburg.
Quedlinburg.
Von Essen kommenterar att han får hälsa på den här gamla damen. Och hon har hemma i sitt audiensrum har hon en uppstoppad ekorre som hade en liten fiol mellan framfötterna.
Och jag gillar den här gamla tanten med hennes konstiga prydnad för det.
Ja, och det han säger att det är massa sånt där tokigt i hela hennes hem.
Ja, men jag gillar henne. Var det hon som Adolf Fredrik hade kunnat gifta sig med, men han valde Louise Ulrika istället?
Ja, det är någon av hennes systrar i alla fall. Jag vet faktiskt
hade flera, okej. Okay. Kan väl bara vara värt att nämna att det här abbedissa, hon är alltså inte i ett katolskt kloster och har dok och sådär, det är en titel.
Ja.
Hon får lite cash för det. Och
precis.
Så.
Ja, precis. Tack Elin. Man anländer till Nürnberg den 16 oktober. Och det har faktiskt läckt ut nu till den tyska allmänheten här att kungen är på besök, svenska kungen är på besök.
Är det stort?
Ja, det här är tydligen jättestort att svenska kungen är där, så att folk är ute för att titta på kungen. Men Gustav den tredje är ju inkognito. Så folket vet inte vem av de här gubbarna det är.
Ah.
Så de tror att det är von Essen som är 16 år yngre än Gustav. Men de tror att det är han.
Ah.
Och han blir liksom svärmad av folk. Hela tyska allmänheten vill komma och titta på honom.
Oh, vad kul.
Ja. Och han kommer knappt utanför sitt rum på värdshuset för att folk står typ i trappan och ska titta på honom. Och han försöker förklara för värdshusvärden att nej men jag är inte kungen, det är inte jag. Men ingen tror på honom. Och till och med är det så att när han vaknar på morgonen dagen efter så är hela gatan utanför fylld med tyskar som vill titta på svenska kungen.
Oj, alltså det händer inte så jättemycket i Nürnberg 1783.
Nej, det är kändistokiga tyskar.
Ja.
Ja. Och tydligen så råkar han visa sig i fönstret i stor déshabillé.
Nämen,
ja,
nämen, så, från Essen.
Så det är väl typ, det betyder väl ungefär att han är lite halvnaken i fönstret.
Ja, det ligger nog tolkning i det. Han kan ha råkat öppna fönstret och typ inte haft någonting på sig. Typ som i Life of Brian.
Vet jag tänker att det är som i Life of Brian. Och så står det en massa folk.
Ja.
Oh, yay. Med svenska flaggor. Och några har danska flaggor för att de alltså, vet inte skillnad.
I mitt huvud var det så, exakt så.
Ja. Vi säger att det är kanon. Det är kanon.
Ja,
det här händer.
Ja.
Ja, så det blir väldigt tokigt där. Men vi snabbspolar lite för 12 dagar senare, den 28 oktober, då når karavanen Verona.
Ah.
Nu är vi i Italien.
Ja!
Yay!
Gustav den tredjes italienska resa.
Men för att göra det här extra förvirrande så är inte det tidigmoderna Italien ett enat rike som vi tänker på Italien idag.
Nej, just det.
Så att precis som de tyska staterna så består det av många olika riken som styrs på olika sätt. Det kan vara kungariken, det kan vara republiker, det kan vara hertigdömen, det kan vara lite blandat.
Oavsett så blir det ännu fler roliga stämplar i passet.
Precis, och sen så ska vi inte glömma bort påvestaterna som ligger
just
runt om. Där får man säkert den coolaste stämpeln.
Ja, lätt.
Stort kors. Så det här är en ganska krånglig resa att planera i Italien också. Och då kan man tänka att de kommer ju norrifrån och målet med resan är att besöka Pisa. Och då styr man alltså mot Pisa först då. Och dit kommer vi den 2 november. Och Pisa ligger ju där lite fint på kusten i nordvästra Italien blir det.
Mm.
Jag vet det här för jag har tittat på en karta.
Bra att du har gjort din research.
Ja, jag gjorde väldigt noga research. Och det här området styrs av storhertig Leopold som är bror till kejsar Josef.
Okej. Så han går dit och börjar smörja lite.
Ja, man får börja med brorsan.
Ja.
Och de tar sig dit. Leopold vet inte att de här ska komma.
Okej.
Kanske knappt vet vilka de är.
Åh, vad jobbigt.
Gustav den tredje, han vill ju förstås träffa storhertig Leopold. Så han tar med sig Axel von Fersen, som är lite hans bodyguard. För nu har Axel von Fersen anslutit till dem.
Ja, de plockar upp på dem någonstans.
Ja, i Tyskland någonstans plockar de upp på
honom. Mm. Och, med sin maxa.
Ja, men han är ju lite stor och liksom, han kan vara en tuff bodyguard. Och då ska de gå och besöka hans slott och bara de två. Och givetvis oanmäld.
Och han kanske inte ens är hemma.
Det vet man inte. Men de tar sig dit. De visste ju inte om att de här gubbarna skulle komma, men de blev ändå mottagna av en i tjänstestaben som bara, ha, vilka är ni? Ja, men vi vill träffa storhertigen, säger Gustav. Okej, vänta ett tag, säger han och går iväg. Och efter en stund så dyker upp en man som enligt Gustav den tredje är så enkelt klädd att man kunde ta honom för ett tjänstefolk, som frågar, ha, men vad vill ni? Gustav den tredje förklarar att de är här för att träffa storhertigen. Så nu kommer årets fråga. Vem tror du att den här mannen är?
Ja, nej, jag kan inte föreställa mig.
Vem kan det vara? Ja. Jo, det här är ju Leopold själv.
Men Gustav III hade inte blivit full Karen än, så det hade ju varit jättepinsamt.
Nej, och han hade inte kastat något sängkläder.
Det kanske går bra ändå. Berätta mer.
Ja, men det blir ju lite tokig roligt och Gustav skrattar väldigt gott åt att han har överraskat hertigen på det här sättet. Så det var ju typ det roliga.
I hans fula mjukishemadress.
Ja, liksom. Men han har typ sin mjukiskläder och bara, okej, men välkommen då.
Men alltså en grej så här. Ja. Hur kan Gustav bevisa att han är kung av Sverige egentligen? Har han med sig något litet
hemligt
mystiskt sigill som bara andra regenter kan känna igen? Eller hur funkar det här?
Jag vet faktiskt inte. Men
man kan ju bara ljuga och säga, jag är kung av Sverige, jag ska vara här. Han bara, okej.
Okay. Ja, det kan han mycket väl göra. Mm. Det, om man kanske inte har något, de kanske har ett hemligt handslag eller någonting.
Ja,
eller.
Så kan det vara. Mm. Ja, vi får aldrig veta.
Nej, vi får inte veta hur han lyckas. Jag funderade inte alls på det. I närheten av Pisa så åker man till en badort som finns kvar än idag. Den heter San Giuliano. Och den är alltså byggd på naturligt förekommande varma källor.
Åh.
Härligt. Ja, så kungen får sitta och bada i olika varma bad, för det ska vara bra för hans leder och muskler som kan vara lite skadade.
Hans arm.
Ja, hans arm. Och den här kuren håller på i flera veckor. Och vad får man då göra om man inte är där för att bada, om man är i hans sällskap?
Spela kort.
Ja, spela kort, sitta och vänta.
Ja, okej.
Ja.
Men det kanske finns vackra omgivningar.
Ja, det är det. Men typ, det bor, alla som bodde där har åkt iväg på landet. Typ. Ja. Så att det finns inte så mycket socialt liv.
Mm.
Och både Gustav Mauritz Armfelt och Axel von Fersen, de är unga killar i 25-28 års åldern. De har så sjukt tråkigt.
Så de måste hela tiden be Sergel och ritarna. Kan du rita något kul? Rita en serie åt mig. Det sa alltid jag till min kusin när vi var på landet. Rita en serie till mig. Rita serie till mig.
Åh, din kusin var din Sergel.
Ja.
Armfelt kallar till och med Pisa för vårt ensamma bad.
Ja, det är så synd om dig, Armfelt, som får åka på semester. Okej, du får betala den själv. Det är lite synd om dig.
Ja.
Jag brukar inte tycka så synd om Armfelt, men nu... Jag kostar på mig lite sympati.
Axel von Fersen hittar någon kvinna som man kallar för sitt tidsfördriv som han skriver om till sin pappa.
Fräscht, Axel.
Von Essen har ett helt annat problem. Han tycker att maten som finns i Italien är så äcklig.
Men.
Så äckligt med medelhavskost, usch. Och här kommer ett citat. Man får ut i hela Italien miserabel mat. Allt är ganska osnyggt. Det mesta är kokat och stekt ut i elak olja. Och elakt bröd och horribelt smör.
Alltså jag hatar von Essen.
Inte ens parmesanost kan man tydligen få.
Inte?
Nej, men det finns där, men det exporteras.
Ja, 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 alla vill ha den. Ja, ja, jag vill också ha parmesanost, helst varje dag.
Men jag kan för sig relatera lite till det här. Man är utomlands och sen är äcklig mat.
Men det är inte äcklig mat i Italien.
Nej, det är faktiskt inte.
Alltså von Essen. Och hem.
Men han vill ju ha någon klimp och gröt. Jag vet inte. Vi kan komma till det redan nu. Von Essen kommer vara sjuk i nästan en hel månads tid. Och sen kommer han ha typ feber och Gustav bryr sig inte. Så det här är
inte hans problem.
Det är ingen kul resa. Och man stannar i den här badorten i Pisa då till den 24 november. Och innan och sen ska man åka vidare till Florens då.
Och nu är hans arm så bra som ny.
Ja, men den är faktiskt bättre.
Mm.
Ja, den är faktiskt bättre. Och tidningarna hemma i Sverige rapporterar om att Gustavs arm är bättre. Och sådär. För de rapporterar, man kan följa kungens resa.
Armbulletinen.
Ja.
Armens resa.
Innan man åker till Florens så måste man ju turista lite. Och självklart så måste man också titta på det lutande tornet i Pisa, för det lutar ju redan på 1700-talet.
Ja, jag hade ju blivit väldigt, väldigt upprörd och, men framförallt ledsen om de inte hade tittat på det.
Ja.
Och stod de så här och låtsades hålla upp det med händerna.
Jag hoppas att Sergel fick en sån bild.
Annars får du rita en i Sergels stil.
Jag lovar, jag ska rita så och försöka härma Sergel. Få in den på Nationalmuseum. Som,
ja, liksom. Smyger in den.
Och sen så givetvis och går de upp i tornet också och skriver sina namn högst upp i tornet på väggen.
Ah, man får nog inte gå upp i det längre va?
Jag tror inte det, men jag tror man definitivt inte får skriva sitt namn i det.
Det fick man nog inte då heller.
Men
hallå, det här är kungen av Sverige, ja. Jag gör vad jag vill.
Gustav den tredjes italienska resa.
När de kommer till Florens, då ska de vänta in kejsar Josef, för han ska resa ner från Wien för att träffa Gustav.
Okej, de har ett rendezvous i Florens.
Men honom får man vänta på en hel månad till den 19 december.
Okej, han tar lite tid på sig. Eller så var vägarna så dåliga. Även i,
ja, men jag tycker också att det är lite slött. Alltså, han bor i Wien, Gustav bor i Stockholm, ja. Och de har ändå lyckats... Gustav kom ändå före. Ah, ja. Så här då, 19 december klockan 9 på morgonen, då vet man att kejsar Josef är i stan, för han kom den 18. Mm. Men då vill han bara träffa Leopold som också är där. Okay. Så då skulle brorsorna hänga lite.
Ja.
Men klockan 9 på morgonen, då dyker alltså de här kejserliga bröderna upp på svenskarnas boende. Och Gustav den tredje är självklart redo och pigg att ta emot dem.
Ja.
Nej, lol.
Nej, okej. De har inte ens ätit frukost. Säkert.
Citat Armfelt. Greven av Haga väntade ej någon visit så tidigt utan låg och sov.
Oh.
Så Gustav ligger och sover. Han blir väckt och får komma ut och möta dem i morgonrock.
Ändå lite boss sådär.
Och tydligen så försökte även de här bröderna att pressa sig in en annan väg, för att de ville verkligen ertappa honom när han låg i sängen.
Okej.
Jag funderar på om det här är lite hämnd för det här som att Gustav dök upp hemma hos Leopold,
ja.
Och bara var.
Ja, när han stod i sin mysdress.
Ja, det här är typ deras hämnd. Eller är det hetsiga tyskar som, eller kan man förvänta sig att Gustav den tredje kanske kan vara lite redo om den här väldigt viktiga personen ska komma?
Ja.
Jag vet inte, det är bara ett stort politiskt besök, men ligg och sov då.
Ja, gör det.
Ja, men säg inte till om väckningen.
Undrar om de hade planerat något hyss, om de hade kunnat ta sig in i hans sängkammare och typ... Jag vet inte, bädda säck måste man göra innan de går och lägger sig.
Med typ kalsongryck.
Ja, men de hade säkert någonting på gång.
Ja.
En grov padda innanför täcket.
Någon läskig italiensk padda.
Ja.
Som Gustav inte vet om den är giftig. Men i alla fall, här får vi i alla fall till en väldigt härlig kulturkrock. För att på ena sidan så har vi Gustav den tredje som är väldigt teatralt, majestätisk och fina ringar och bling och sådär. Och sen har vi de här två kejserliga bröderna som är två upplysningsgubbs. Som går runt i militäruniform.
Mm-hmm.
Hela tiden.
Mm-hmm.
Ja. Det blir ganska stelt. Det, liksom, det klickar inte mellan de här.
De har inte så mycket gemensamt. Det är inte så mycket att prata om.
Nej. Och kejsar Josef, han har ju väldigt nära kontakt med Katarina den stora.
Ja.
Så det skrivs till och med elaka brev om Gustav den tredje där han hänvisas till som den lösa kanonen. Och så berättar han om vad de har liksom, pratat om. Och sådär.
Oh.
Så att det blev inte så jättebra det här. Det blev ingen hit. Kejsaren var ingen rolig.
Mm.
Och nu tar jag upp det här bara för att annars så kommer vi få mejl av folk som sitter och tittar på ett program som heter Outlander. Men när de är i Florens så träffar man även en gubbe som heter Bonnie Prince Charlie som försökte komma åt den brittiska kronan 40 år innan. Och han är med i ett program som heter Outlander. Men han är neralkad och i exil och hans fru har lämnat honom och han är bara tragisk och deppig. Så nu lämnar vi honom där, men då har vi sagt i alla fall att de träffar honom.
Ja,
ja.
Yay.
Ja. Så, men det är ju så här, det är ju sent i december.
Mm.
Var bör man annars fira jul om inte i världens juligaste stad? Rom.
Det är en bra idé.
Ja, vi måste till Rom.
Mm.
Och vi måste fram innan jul. Och det är ju lite jobbigt när man...
Senaste... Ja, det är inte många dagar nu.
Det är inte så många dagar, men vi kan lyckas om vi är snabba. Men så här, det är inte bara det svenska sällskapet som vill till Rom för att fira jul. Det vill även kejsar Josef.
Mm-hmm. Men han kan väl haka på.
Men så här, han har ett tyskt supervapen. Han är mycket mer morgonpigg än Gustav den tredje.
Okay.
Som vi har konstaterat. Så han åker i förväg, sjukt tidigt på morgonen, och tar alla skjutshästar som var paxade för Gustav innan.
Ja, men så är det om man gillar att ligga och sova länge, Gustav.
You snooze, you lose.
Ja.
Så Gustav och hans grabbgäng sitter lite fast. Och de får kämpa tappert fram mot Rom, men det finns inga hästar för kejsaren och hans entourage tar dem hela tiden. Och det blir lite jobbigt, men jag har inte hittat några psykbryt än, utan de får vi bara i Fittja tydligen.
Det är billigt med vin i Italien. Han kan hålla sig lugn.
Lite den, halvfull.
Ja, hela tiden.
Men den 22 december, då sitter alltså Gustav den tredje och hans vänner i posthusets stall i Siena och äter nog bröd och någon ost. Och på julafton så måste man äta kvällsvard i ett sunkigt värdshus strax utanför Rom. Så alltså en italiensk sunkkrog.
Alltså jag skulle vara öppen för det i alla fall en gång i livet.
Jag är på.
Fira jul på italiensk sunkkrog. Det låter faktiskt ganska underbart. Ja.
Och de är faktiskt jättebesvikna för det finns ingen svensk julgröt på sunkkrog.
Gör det inte! Nej. Jag är chockerad.
Jag vill inte veta vad von Essen tyckte om det här. Han ville säkert ha sin mammas julgröt.
Men om han är med som köksmästare, kunde inte han fixat lite risgryn och gjort någonting?
Nej, han borde haft med sig, han borde ha planerat det här.
Ja, innan. Det borde han verkligen. Ja, det här, ja.
Men det har han inte gjort. Istället så får de äta något ägg och en höna som har stekts i olja.
Inte den där jäkla oljan igen.
De hatar den här oljan. Runt 11 på kvällen så når karavanen äntligen Rom.
Ja!
På julafton.
Gustav den tredjes italienska resa.
Och i Rom har Gustav bokat hotell i ett plats som heter Palazzo Correra, som är en sidobyggnad till ett gammalt romerskt mausoleum.
Okay.
Och mausoleumet finns kvar idag, men palazzot revs ner, tror jag, av fascistregeringen där.
Hur många stjärnor hade det på Gustavs tid?
Jag vet inte, Gustav är ju lite jobbig så han gav nog inte så många stjärnor.
Nej, men jag tänker i hotellstandard.
Ja, men det var dyrt.
Ah, okay, ja, okej, men säkert 4 då.
Ja, ja. Men jul i Rom alltså. Ja, på juldagen så kommer Gustav den tredje faktiskt ihåg att ställa klockan. För sen ska han och kejsaren, som redan var i Rom för att han stal alla hästar, de ska på en juldagsgudstjänst i Peterskyrkan som påven ska förrätta. Så det här är stort.
Det är jättestort.
Ja, och Gustav den tredje, han är ju lutheran. Han är ju inte alls katolik.
Nej.
Men han har sedan 1780 utfärdat ett så kallat toleransedikt som tillät katoliker och judar att bo i Sverige. Så det här var väldigt tolerant på den tiden. Och nu vill påven, han vill bjuda tillbaka. Och påven är inte samma påve som är påven nu.
Nej.
Nej. Den här påven heter Pius den sjätte. Och jag tror att det här är det första lutherska statsöverhuvudet som har någon slags ekumenisk gudstjänst i Peterskyrkan. Jag tror att det är det.
Det är lite ballt.
Mm. Och kungen och kejsaren, de sitter tillsammans längst fram i kyrkan. Och påven bärs högtidligt in i en bärstol.
Ja, men det gillar Gustav.
Ja, som ja. Här kommer jag som påven.
Ja.
Ja. Han bärs in i en bärstol. Och när han passerar de två då, så bugar de djupt för påven. Och enligt Armfelt så hälsar påven på dem genom att resa sig i sin bärstol.
Farligt.
Det är jättefarligt. Ja. Man ramlar rakt ner. Jag hörde faktiskt med en kompis till mig som är katolik om det här är vanligt att påven bärs in i Peterskyrkan på jul, men det var ingenting han kände till.
Nej, okay. Men det kan ju hända lite under årens lopp.
Det kan faktiskt ha hänt en hel del med den här ceremonin.
Jag bara tänkte mig, Gustav den tredje hade inte med sig någon kyrkansman i sitt entourage. Nej. Nej.
Nej. Nej. Så de har den här gudstjänsten då. Och under de kommande dagarna så blir det ett himla turistande i Rom.
Men det är klart.
Ja. Bland annat får man se hela på Peterskyrkan och man blir lite guidad av påven själv faktiskt.
Han, oh.
Ja.
Det är kanske ingenting man ska räkna med om man själv åker till Rom och turistar.
Jag tror man får komma med en stor säck med ett dollartecken på så kanske påven kommer. Jag vet inte. De är i Peterskyrkan och sällskapet ristar in sina namn högst uppe i kupolen.
Ja, men det är klart de gör.
Jag tror faktiskt inte man får göra det nu heller.
Nej.
Jag tror de blir skitsura.
Uppmuntra inte till det här i vilket fall så att vi är på säkra sidan.
Ja, nej, men vi uppmuntrar till att man inte ristar in sitt namn i olika landmärken. Det händer förstås massa mycket mer saker i Rom, men vi har inte riktigt tid att uppehålla oss här. För att jag går vidare så tycker att vi åker söderut. Vi åker till Neapel.
Ja.
Nu bränner vi iväg till Neapel.
Där finns det bra pizza.
Gustav den tredjes italienska resa.
Vid den här tiden hör Neapel till konungariket Neapel och är södra Italiens största stad med cirka 370 000 invånare, så det är väldigt stort.
Mm.
De kommer förbi då sista januari 1784. Och Neapel styrs av en riktig machoman som heter Ferdinand den fjärde. Och han är också kung över Sicilien.
Oj.
Och kung Ferdinand, han är typ 5 år yngre än kung Gustav. Så de är nästan jämnåriga. Och enligt citat här så liknar han Claes Sparre på Claestorp.
Okej.
Okay. Ja, det var någon som sa det. Han liknar Claes Sparre. Och Ferdinand, han är gift med drottning Carolina som enligt Armfelt styr såväl sitt hus som konung Ferdinand, för han är hennes främste undersåte.
Ja.
Ja, så att det är hon som styr där. Och man kan tänka sig att det ska väl vara lite behagligt, en resa vid Medelhavet i januari, det är folk som åker iväg dit.
Ja, det låter toppen.
Nej, det är världens köldknäpp och alla fryser hela tiden.
Åh nej.
Och när de är där, då kommer den här macho Ferdinand och tvingar ut dem på någon veranda. Och när de tar jackor på sig så mobbar han dem och säger att han fryser inte för han är så macho. Men trots att det är regnigt och kallt så måste man ju turista lite.
Ja.
Så bland annat blir det ju förstås Pompeji och Herculaneum. Och de här figurerna av de här gipsgjutningarna av folk, de tror jag kom först sent under 1800-talet. Så vi behöver inte oroa oss för att Armfelt har tagit olämpliga bilder med dem.
Ja, eller något bra. Mm.
Men lördag den 21 februari, då är det äntligen bra väder. Så då måste man ju göra en utflykt. Nu blir det friluftsliv.
Ja.
För nu ska vi bestiga vulkanen Vesuvius.
Okej, ja, det låter som att de här grabbarna är fullt rustade för
ja,
det.
De är inte alls. Hade de levt idag så hade de ju åkt på såna helt, helt oförberedda resor till Mount Everest för att förverkliga sig själva. Och sen,
oh.
Ja. Det är inte bra det här. Men hur bestiger man då en vulkan som ett kungligt följe på den här tiden? Jo, jag ska faktiskt tala om det.
Ja, jag tror du måste göra det.
Ja. Okej, den första biten då rider man på åsnor. Och sen så måste man vandra till fots.
Aj, ja, men det blir ju jobbigt.
Ja, det blir jobbigt. Och alla får vandra förutom Gustav som bärs på en slags bår.
Okej.
Av citat, många karar. Så de ska bära honom upp för berget.
Jag trodde det var hans arm det var fel på, inte fötterna och benen. Men okej.
Okay. Det är jobbigt att gå upp för berget. Alla andra har 2 stycken italienare var, som man har då. Och de går framför och sen har de ett skärp på sig. Och så får man hålla i skärpet när man går upp för berget. Så de går först och så håller man i och blir typ dragen upp för berget.
Okej.
Okay. Jag tror att ibland i vissa fall går de bakom och puttar på en också.
Man kan också välja att inte bestiga den här vulkanen.
Om man inte är fysiskt rustad för det.
Ja.
Det tar ungefär 2 timmar att ta sig upp på vulkanen. Men von Essen vill skryta om att han kom först. Och inte för att han var atletisk utan för att han tyckte att det var så jobbigt så han bara sprang sista biten. Han vill bli av med det här.
Jag tycker ändå 2 timmar låter väldigt, väldigt snabbt med tanke på hur du har beskrivit det här.
Men vid vulkanens rand då kan man ligga där och på mage och titta ner i vulkanen. Det finns inget stängsel eller något.
Nej, nej, nej. Det här sker på egen risk.
Där kan man ligga och titta ner och det kommer upp varm rök ur vulkanen. Så det är lite spännande.
Ja.
Och längst ner så brinner en liten eld och det bullrar ohyggligt från vulkanens inre.
Wow.
Ja, det är väldigt spännande. Och sen tar man sig ner igen då från det här. Så det här var
ja, eller typ låter någon släpa sig ner.
Ja, men jag tror det också är von Essen som beskriver att han börjar springa ner och så får han så här snabb fart och bara fortsätter.
Ja, men man kan ju inte sluta springa när man springer ner för spacken så ja. Skriker man rätt ut och fäktar med armarna.
Det är typ det som händer.
Ja.
Det är typ det han beskriver, så jag tror han är rädd, han är rädd att ramla och slå sig.
Ja, ner kommer man alltid.
Men innan vi lämnar Neapel, vilket vi måste göra ganska snart, så måste jag bara nämna det här spektaklet, bara för din skull.
Ja, tack.
Gustav Mauritz Armfelt är ju lite av Gustav III:s festfixare. Och nu ska han hitta på något roligt med hovet i Neapel.
Åh nej.
Ja, så det han har hittat på och hållit på att jobba med i flera dagar, bland annat medan han är med vid vulkanen, så det är en liten paus från det, men hon håller på i typ en vecka. Det är att han ska sätta upp en liten ballettshow.
Okej.
Man övar i flera dagar, men den 24 februari så är det dags för den här showen. Vill du höra vad det är för show?
Ja.
Ja. Så det ska vara någon slags nordisk slash italiensk show då.
Okej.
Okay. Så, några från den italienska sidan, de får spela olika romerska gudar. De får vara typ Ceres och Mars.
Ja.
Mm. Och sen kommer nästa akt. Och den innehåller bland annat Gustav den tredje och kung Ferdinand och Armfelt. Och de spelar skidlöpare.
Okej.
Okay. Så de ska typ åka skidor fast ballett.
Det här låter jättedåligt.
Ja, och det här kommer vara problematic nu. Men några andra i sällskapet, de får spela samer, komma in och dansa. Och istället för att man har damer med, och så har man några som är utklädda till björnar som dansar omkring.
Så, ja, ja,
ja, ja. Det här är också ett budskap till allmänheten från Lappri. Håll inte på att klä ut er till olika minoriteter och sånt där. Låt bli.
Ja, jag tror man måste se för att begripa.
Ja, men alltså, jag kan inte förse. Åkte de skidor på scenen? Eller
ja.
Mimade han skidåkning?
Ja, jag tror inte de fick tag på skidor i Neapel. Så antingen fick de tillverka några jäkligt snabbt eller låtsas. För vem uppfördes det här?
För de som inte var med i showen.
Okej, okay, typ 3 stycken.
Ja. Ja, i alla fall. Några dagar senare så utmanar samma kung Ferdinand Armfelt på en brottningsmatch. Så det här hände.
Okej.
Okay. Ja, så de låg och brottades på golvet. Armfelt skriver att han är starkare, men kungen är vigare.
Mm. Man kanske inte får besegra en kung heller. Det är bara så här, lägga sig platt.
Nej, den här machokungen.
Åh, ni är så stark, majestät.
Oj, 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 nu ger jag upp. Oh. Men det hade ju också betalat mycket för att se dem ligga och åla. Efter det här framträdandet, då är det dags att lämna Neapel.
Gustav den tredje italienska resa.
Och de åker upp via Rom och sen åker de via Norditalien, och det händer en massa saker där också. Det roligaste är väl Venedig, som vi inte kan uppehålla oss så länge i. Där är det bland annat kappsegling i kanalerna. Det är någon slags regatta för kungens ära för att han har kommit. Och Gustav den tredje får leva ut sin inre fantasi och gå runt på stan med mask och cape. Ja, för det är någon slags dygnet runt öppen marknad där på Markusplatsen.
Fast det är väl alltid karneval i Venedig jämt, ja, året om, dygnet runt.
Det är
min uppfattning i alla fall.
Det är det intrycket man får av det här också. Men han springer runt i alla fall med sin mask på sig. Men det är det vi kan. Jag hoppas att han köpt en sån här glittrig.
Ja.
Jag ville prata mer om Venedig, men jag kände att jag behövde skära lite i materialet. Så vi får hoppa fram 2 månader i tiden till slutet av maj. För nu ska vi till Frankrike.
Gustav den tredjes italienska resa.
Det tror jag han gillar mer kanske än Italien till och med, Gustav.
Mot Frankrike så avreser vårt glada sällskap med båt från Genua den 30 maj.
Mm.
Tyvärr är resan väldigt hemsk och folk är sjösjuka hela tiden.
Nej, vad jobbigt.
Ja.
Stackars dem.
Ja, men man landstiger till slut, man har klarat sig, och sen reser man via Lyon upp till Paris. Här får Gustav den tredje till ett sånt där citat som man hör på, du pratade om språkresor.
Mm.
Man har varit på språkresa i 8:an typ. Då säger han så här: jag tycker mig återkomma till mitt fädernesland när jag är i Frankrike. Jag är hemmastad överallt. Jag kan tala och förstå språket, och jag vet hur jag ska uppföra mig utan att behöva rådfråga om seder och bruk.
Ja, vi fattar, Gustav. Du är mer fransk än alla fransmän som någonsin har fransat runt i Frankrike.
Han sa det här när han åt på en croissant.
Ja.
7 juni, så ungefär en vecka efter att man landsteg, då dundrar den här karavanen in i Paris. Gustav den tredje in på svenska ambassaden, tar en powernap, vill inte ha något sällskap, vill inte att någon ska komma och hälsa på honom, för han vill åka till Versailles.
På en gång?
Ja, han ska åka till Versailles.
Och när ambassaden har säkert förberett en liten buffé, kanske landgångar och lite bubbel, och han bara nej.
Versailles. Jag ska till Versailles. Har du varit i Versailles någon gång?
Nej.
Nej, det, nu är det ju typ Disneyland där och man typ förs fram genom ett folkhav av kinesiska turister. Man behöver inte ens gå, man bara guppar.
Ja, det bara hänga med.
Ja, man bara guppar liksom. Det är som att vara på en konsert.
Ja.
Men han vill ut till Versailles. Han har pratat om Versailles oavbrutet i alla brev ungefär under den här resans gång.
Det så bara istället varit för att berätta vad han ser så vill han bara prata om Versailles.
Men så här, snart ska vi till Versailles. Ska vi till Versailles. Ja, Neapel, men jag ska till Versailles.
Så han har inte varit där förut på sin förra Frankrike-resa. Okej, så, men, ja, men besatt mycket.
Ja, men han vill till Versailles. Och där så vill han ju förstås träffa det franska kungaparet som då är Ludvig den 16:e. Han är 30 år gammal och drottningen är Marie Antoinette.
Aldrig hört talas om.
Nej, men hon fanns på riktigt. Hon var en fransk drottning. Och Gustav, han kör ju direkt efter sin powernap ut till Versailles. Men han har ju inte sagt till om det här heller.
Nej. Han är ju inkognito.
Ja. Så, kung Ludvig, han är inte ens där. Han är på sitt jaktslott som är typ 3 mil därifrån. Och han ska just sätta sig till bords och äta en liten måltid när han får besked att du, Gustav den tredje, är på väg till Versailles nu. Så du...
Din helg är förstörd.
Ja. Så han får hetsa tillbaka och sen stressbyta om. För att man kan ju inte ta emot...
Han är så här orange jägarjacka och liksom kamobyxor.
Och några hundar.
Ja.
Och... När jag var i Versailles, jag tror det fanns något speciellt hundrum som var för hundarna att de skulle vila i när de hade varit på jakt eller någonting. Och sen så var det dekorationerna på väggarna föreställde också hundar så att hundarna skulle ha något att titta på.
Ja.
Men han tar sig i alla fall dit, byter om från den här kamobyxorna. Får ta emot hets Gustav då. Och där blir det ju självklart middag med de här kungaparet och kung Gustav, lite bara de tre. Och de umgås med honom på det vänskapsfullaste och förtroligaste sätt. För nu har han ju fått lite nobben helt av Österrike så nu måste han...
Ja.
Men de verkar gilla honom faktiskt, de står ut med honom. De erbjuder honom till och med att bo i en lägenhet i Versailles som de har fixat helt nya möbler till. Men Gustav ratar den för att han vill bo inne i Paris.
Ja, men det är klart.
Ja, han vill ju vara lite i smeten.
Ja.
Ja. Men både han och hans sällskap träffar kungaparet kontinuerligt under den här resan. Och då kan vi väl ta upp det att Axel von Fersen och Marie Antoinette känner ju varandra väldigt väl.
Vi kommer återkomma till det i nästa avsnitt lite grann.
Ja, de är...
Fast jag vet fortfarande inte vem Marie Antoinette är.
Nej, men det är en drottning. Okej. Okay. Ja, hon var en stark kvinna. Ja, men nu kommer min djupa reflektion. Det är ju lite intressant att de här tre, alltså Gustav, Marie och Ludvig, kommer alla vara döda inom 10 år och alla kommer falla för olika typer av revolutionärer.
Det är sant. Så det kanske uttalas som förbannelse över dem där och då. Någonting hände.
Ja, det är nu det händer.
Ja.
Ja. Det är nu förresten när hertig Karl inreder sitt sanktuarium när Gustav är på den här semestern, så att det är kanske det han håller på.
Ytterligare en pusselbit. Förmodligen gjorde Sergel någonting också, en liten, för att han är... De har mobbat honom så mycket för att han är ofrälse. Så. Det är en teori.
En annan person i sällskapet har någonting annat att göra också. För Gustav Mauritz Armfelt. Han måste åka ut till Passy som ligger ungefär bredvid där Eiffeltornet ligger idag.
Mm-hmm.
För han måste hälsa på ett litet resultat av sin förra Parisresa.
Jaha.
Ja. För där bor lille Maurice som är 3,5 år gammal.
Och nu får han träffa pappa för första gången typ.
Ja, hans mamma är skådespelerska. Och Armfelt säger, jag såg min son, han var rätt vacker. Och rätt betyder ju väldigt. Under den här vistelsen också i Frankrike så turistas det ju en del. Man går på historiska platser, man går på tavelgallerier och kyrkor. Men, Elin, främst så svinas det.
Ja, men det är klart.
Ja, och jäklar vad de svinar alltså. Det är privata kalas, det är teaterföreställningar, det är fester, supéer, maskerader. Väldigt ofta så kommer man inte hem förrän typ 5-6 på morgonen. Och sen ligger de yngre killarna och sover och då är Gustav uppe och tittar på någon kyrka.
Okay. Typ som en svensexa där alla är så här mellan 20 och 60 år gamla. Det finns något för alla.
Ja. Jag vill göra någon sån här The Hangover-film, fast det är Axel von Fersen och Armfelt.
I Paris.
Som vaknar och bara, vad hände?
1784, ja.
Netflix.
Armfelt har typ 5 till söner när han åker därifrån säkert.
Ja, och någon har någon tokig tatuering. Typ Sergel har en tokig tatuering.
Ja, eller han tatuerar någonting jättehemskt.
Ja, det är han andra. Som har gjort det.
Det är klart det är. Så ja, det... Ytterligare hem för att de mobbar honom för att han är ofrälse.
Ja, men det är twisten. Vem gjorde den här tatueringen?
Vem är bäst med penna och pensel här? Inte jättesvårt. Ja, vi får utveckla det här konceptet.
Vi får ta tag i det. The Hangover. Det här är det fästas i ett oerhört högt tempo. Och Axel von Fersen har dokumenterat det här för han skriver till sin pappa den 20 juni. Vi drunknar i fester, nöjen och förströelser av olika slag. Vi är ständigt upptagna och rastlöst pressade. Vi har aldrig tid att göra det vi tänkt oss. Detta är en slags dårskap som behagar särledes herr greven av Haga. Jag måste dock finna mig i detsamma, men det tröttar ut mig. Och sen fortsätter den lite till och avslutar med: vi avstår hellre från att äta, dricka och sova än att ej få bevista en teaterföreställning från början till slut.
Okej, ja, men det där sista tyckte jag också lät ganska illa. Det är innan, ja, vad synd att du måste festa lite en period i Paris, Axel. Jättejobbigt verkligen. Men att gå på teatern och inte få mat och dryck, nej, det håller jag med om. Det är inte bra arbetsmiljö.
I situationen i en teaterlås.
Nej.
Han avslutar med, det är ren galenskap. Men dagen efter han skriver det här, den 21 juni, då är hela gänget på en jättefest som Marie Antoinette har ordnat på sitt sommarhus eller lilla privata bostad som heter Lilla Trianon, som ja, ligger också i Versailles. Lite avskilt från själva slottet, det är typ 2 kilometer om man promenerar. När jag och min kompis Lasse var där så åkte det förbi några amerikaner i någon liten, man kunde åka med någon liten lite tåg ut till Trianon, ja, och skrek till oss så här, det är för långt för att gå, ni måste hoppa på det här tåget.
Okej.
Ja, men vi gick. Det gick alldeles utmärkt att gå. De är på Lilla Trianon. Det här är liksom ett stort kalas. Det är opera och det är ballett och det är musik. Och hela trädgården är upplyst av tusentals lyktor. Och så har de satt lite plankor runt så att det blir liksom ett behagfullt sken av lyktorna.
Ja, men det är bra. Jag vill inte ha obehagligt sken av lyktor.
Så tydligen var det väldigt, väldigt stämningsfullt. Och de hade liksom, alla som var bjudna, det var white party på de som inte var de här hedersgästerna. Så att de som spatserade i parken, alla hade vita kläder.
Mm-hmm.
Så det var lite stämningsfullt. Visst, du vet den här gamla filmen Marie Antoinette från 2006?
Jo.
Den kom för 20 år sedan.
Det tror jag inte på.
Då är det väl en scen som jag tror ska föreställa den här festen. När de har fest utomhus och de sitter och dricker och Axel von Fersen är där. Men Gustav III är inte där, men hon sitter och flörtar med honom. Typ. Men jag tänkte alltid att det här ska föreställa den här festen. Men jag kan ha helt fel, jag kan föreställa någon. De kanske bara satt ihop någon random scen.
Ingen aning.
Det sitter någon gubbe med en opiumpipa i bakgrunden. Det kanske ska vara Gustav.
Ja, det är det säkert.
Men allt är bara underbart på den här resan då, i alla fall om man får tro kungen och inte von Fersen.
Mm.
Tills det inte är det längre.
Vad händer då?
Gustav den tredjes italienska resa.
Nej, för bara några dagar efter det här så utspelade sig den så kallade Peyron-affären. För han har ju med sig sin hovjunkare som heter Carl de Peyron. Han har hamnat i en konflikt med sin före detta chef som heter greve de la Marck. Och båda de här två är fransmän, men Peyron är född i Sverige av franska föräldrar och sen har han gjort tjänst i Frankrike och blivit osams med sin chef där. Och nu kommer han tillbaka till Frankrike och det är inte så superpopulärt.
Vad har han gjort då?
Nej, men det var nog krångel med att han vill inte följa med på någon. De skulle iväg någonstans med armén och då tog han ledigt eller liksom skolkade från det och avsade sig. Alltså det var jätteinvecklat, men det var något sånt drama att han hade stuckit från sin militärtjänst. Och då är det konflikt för att han har redan fått en varning att bara så att du vet om du kommer till Frankrike så kommer typ de la Marck spöa på dig.
Oj, ja.
Ja.
Ingen krigsrätt eller så utan knytnävsslagsmål.
Typ. Ja. Och Gustav den tredje uppmuntrar tydligen Peyron att ja, men du kan ju lösa det med våld.
Okej.
Okay. För att han är en bra chef.
Ja.
Och det gör Peyron så han är på en fest och går fram och utmanar de la Marck på en duell.
Ja.
Och nu Elin, nu får vi ett cameo av en gammal bekant från den här säsongen. Och det är Georg von Döben.
Ja, är han där?
Han är här.
Han är där.
Ja, han är här och han jobbar för la Marck. För det här är under hans, när han är ung och bor i Frankrike. Det här är innan han blir skjuten i huvudet.
Ja.
då när de får höra att den här duellen ska vara, då vill Gustav den tredje att du är svensk, du ska vara Peirons sekundant.
Uh-huh.
Von Döben är som Von Döben är och han vill inte göra det här för han Nej. Är väldigt nära med Lamarck. Och istället då för att bara sjukringa sig den dagen så säger han till Gustav den tredje att
nej, det tänker jag inte göra.
Mm.
Och där är det här tjafset som gör att han har svårt senare att få militärtjänster ja. Så länge Gustav lever. Det är därför han kallar honom för en tjurskalle också. Duellen slutar i alla fall med att Peiron dör.
Aj.
Ja, aj. Flawless victory. Nej, inte riktigt. Delamark blev skadad också, men Peiron dör. Gustav den tredje blir så upprörd av det här att han liksom kollapsar i någon stol. Han är jättechockad och jätteledsen och känner väl förstås gissningsvis skuld för att
jo,
han har...
Jo, tack. Jo.
Ja, det kan du. Det ska du göra, Gustav, för det här. De franska kungligheterna har väldigt svårt att förstå varför Gustav blir så upprörd över att en hovjunkare dör. Men jag ska väl nämna att man, medan allt det här händer, håller man förstås på med lite politik också. Det första vi bör nämna är att Gustav III är väldigt intresserad av att få ta över en av Frankrikes många kolonialöar som finns i Västindien.
Men klart han ska ha en sån.
Han vill ha en sån för att alla har en sån. Men för givetvis så vill man ju ge sig in i den här extremt smutsiga branschen med lite slavhandel. Och helst, på högst upp på önskelistan så finns Tobago. Men det kan han ju fet glömma. Att han ska
det är en bra ö. Liksom.
Det är en väldigt bra ö.
Den kan man ha nytta av.
Ja. Så han, det slutar med faktiskt att han får en ö. Han får ta över Sankt Bartholomei då. Som, det är en slavö helt enkelt. Och i utbyte mot att Frankrike får vissa privilegier i Göteborgs hamn. Och tydligen valde de just den här ön för att den ligger liksom lite off från deras andra kolonialöar.
Och den saknar färskvatten.
Ja, den är väldigt svår att odla på. Men nu har han fått i alla fall sin alldeles egna slavö. Och det andra är att det är ett himla tjat över att Gustav III vill få mer subsidier. Han vill ha högre u-landshjälp då.
Jo, de ser ju vad han behöver pengarna till. En ett års lång resa. Ser ni hur jag har det?
Faktiskt är det så. Han skriver att om han inte får de här höjda subsidierna kan han inte betala tillbaka till Arvidsson och Totti.
Bra argument. Super.
Det är jättemycket krångel fram och tillbaka, men till slut så får han höjd.
Yay.
Subsidier. Yay. Nu kan han betala för sin semester. Man stannar kvar i Frankrike ända till den 20 juli. Och alltså, det händer ju massa grejer, men det mest spännande jag kan rapportera om från den här perioden efter den här festen och Peiron-grejen, det är att de ska åka till Luxemburgpalatset som ligger inne i centrala Paris och de ska titta på en ballonguppstigning.
Ja!
Ja.
Kul.
Och det här är ju väldigt stort, det är väldigt populärt i slutet av 1700-talet att titta på ballonguppstigning. För det här är ju också, det här är ju jätteviktigt, men det här är ju, människan börjar erövra luften.
Ja!
Det här är grej.
Ja.
Men den här ballongen tar aldrig till skyn och istället blir den tydligen söndersliten av den parisiska pöben.
Och nej, blir de arga för att det inte funkade? Ja. De ville se någonting. Oh.
De kom för att se en ballong men den flög inte. Oh, ja, och då ska den dö.
Det latinska blodet.
Det är där, välkommen till Frankrike.
Ja.
Men som sagt, 20 juli så börjar man rulla mot Sverige igen.
Okej.
Ja. Men först så ska man... Men han ska gå på något officiellt besök hos någon veteranboende, så här skadade krigsveteraner som bor på ett boende.
Oh.
Och då är det någon gubbe som ska läsa upp någon hyllning till Gustav den tredje.
Okay.
Men han vet inte vem det är, så han säger någonting om att ja, men den store Peter, den stores blod lyser så starkt i dina ådror.
Oj, oj, aj, oj. Ja, men gud, kan ingen kunna hjälpa honom?
Så det blir jättedråpligt och jobbigt.
Ja.
Och Peter den store är alltså den tsaren av Ryssland som besegrade Karl den 12:e vid Poltava. Det är liksom en arch enemy.
Vad är det du försöker antyda här? Stackars gamla veteran.
Det blev jättefel.
Ja.
Men de reser i alla fall den 20:e efter den här fina dikten.
Gustav den tredjes italienska resa.
De reser väldigt snabbt, så redan den 2 augusti är man tillbaka i Stockholm igen.
Oj!
Ja, och det är en hel vecka innan man hade planerat att vara tillbaka.
För så då blir det en liten överraskning här. Surprise!
Ja, det är precis så. Han tycker att det är svinkul, för nu kan han överraska alla.
Kommer han med en hel vagn full av souvenirer.
Alla kungens syskon får komma in från sina respektive landställen och bara, åh, Gustav har kommit tillbaka. Men drottning Sofia Magdalena, hon är redan i Stockholm för att hon fick typ inte lämna huvudstaden så länge Gustav var på sin semester.
Är det för att hon ska liksom vara i hans ställe? Eller, jag menar, han skulle inte stannat i huvudstaden själv.
Och, nej, men det finns något brev han skriver att han har hört, hon har inte skrivit det till honom, för de skriver typ två brev till varandra under hela den här resan, och någon gång glömmer han att svara på hennes och sådär också. Men han skriver att jag har hört att drottningen vill åka till landet, kanske till Drottningholm eller något av hans andra sådana lite mysigare sommarslott. Men han vill inte det, för han tycker att det blir dyrare hovliv ute på Drottningholm, det är billigare om hon är kvar i Stockholm. Och han säger att han kan inte förbjuda henne liksom, men han säger till att hans son får inte lämna Stockholm. Om sonen inte åker, lille Gustav Adolf inte åker, då kommer inte hon vilja åka och lämna sitt barn.
Alltså magen att säga att det blir för dyrt för henne att åka över till landet, typ Drottningholm som är en mil från Stockholm. Magen. The lion, the witch and the audacity of this bitch. Tycker jag sammanfattar det rätt bra.
Ja.
Men kul, två somrar fast på... Ja, nej, de åkte i september. Men i alla fall en sommar fast i Stockholm.
Ja,
kul.
Så jävla deppigt.
Mm, ja, men hon kan ju gå ner i Kungsträdgården.
Ja, hon får ju åka till Karlberg någon gång.
Ja, men gud. Ja, vad trevligt.
Promenera lite där, typ en
Djurgården.
Kilometer därifrån. Ja, kul. Och nu ser jag att jag har dragit över väldigt mycket på min egentligen tid som... det här avsnittet skulle vara. Så jag ska
vi kan
hålla
ju prata om det här hela kvällen.
Vi kan prata om den här resan hela kvällen.
Ja.
Men jag ska väl sammanfatta lite följder av den här innan vi stänger av. Men det stora är väl att...
statsskulden ökade med 15%. Mer, 20%.
Det var väldigt billig semester. Men vi fick ju faktiskt lite subsidier så att han kunde betala för det.
Sant, sant, sant.
Det stora är väl att Sverige och Frankrike knyts starkare tillsammans i lite mer militära överenskommelser eftersom att det inte blev någonting med kejsaren som var så tråkig. Men det blev absolut inget stöd för att göra något angrepp på Norge, så vi skrotar den här idén om Norge.
Det kanske var bra.
Ja. Man fick tag på en slavkoloni i Västindien. Och en helt ny era av konst nådde de här breddgraderna väldigt mycket för att kungen hade fått en massa intryck, men också för att det är här han får tag på den kända konstnären och inredaren Masrillier.
Ja, ja, ja.
Han rekryteras under den här resan.
Okej, tar de med honom på en gång eller kommer han lite senare?
Ja, men de tar typ med honom.
Okay.
Om man vill komma.
Du
får ett 6 år långt kontrakt. Han bara, oh. Han är redan där faktiskt när kungen kommer tillbaka. Han skulle ha gjort någon utsmyckning till kungen.
Såklart han skulle.
Ja, men den blev inte klar för att de kom en vecka tidigare.
Ah.
Så att den,
det tänkte inte du på, Gustav.
Nej, så det blev ingen utsmyckning. Men det är han som gör utsmyckningen till Fire Festival sen som allting regnar bort.
Ja, och massor med inredningar och Haga paviljongen och sånt där.
Ja.
Ja, mm.
Alltså man kan nästan spela bingo med, om man tittar på gustavianska möbler så kan man spela bingo med dem och titta, är de gjorda före eller efter han var på den här semestern?
Mm.
Och då kan man tänka så här, ser den här stolen ut att vara inspirerad av det antika Rom? Ja, då var det efter.
Okay.
Ja. Nej, då var det inte det. By the way, jag hatar såna här sulla-stolar som de började göra.
Vad är det?
Ja, men det är sån här, det ser ut som typ en baljfotölj ser de ut som, och så har de så här, som svängda ben.
Ja,
det finns jättemånga sådana på Gustav III:s Haga.
Men det ska se lite ut som, jag vet inte, kanske en romersk fältstol eller någonting.
Ja, men det är säkert någon sån inspiration. Ja. Alltså, men jag brukar kalla dem för svulgostolar. Jag tycker de är så vulgära. Gustav älskade dem, jag hatar dem.
Men är det sant att alla liksom antika skulpturer han köpte var så här billiga gipskopior som de lurade på honom?
Alltså, jag vet inte om de var billiga alltså gipskopior, men det var tydligen fel huvud på fel gubbe och okay. Sådär som han köpte för att det var coolt. Och sen vet jag inte om han förstod det i stunden eller om han bara Eller om han fattade det och bara, ah, ja, men de här är ju fina, vi tar dem.
Ja, men det, så kan man göra också. Ja. Det är fel idé.
Jag tänker, det var ju ändå, de hade ju ändå Sergel med sig. Jag tänker att han borde ha öga för.
Att han kanske är så less. Är det. Ja, ja. Och ärligt, jag tror att Gustav skulle lyssna. Om han verkligen gillade någonting så går du fram till honom och säger, Gustav, den där som du beundrar så mycket, det är en fejk. Nej, det gör du inte. Du tiger.
Jag måste säga, vad fint.
Ja, så god smak Ers Majestät har.
Om man är på Nationalmuseum i Stockholm så finns det ju i entrén muralmålningar av olika nedslag i den svenska konsthistorien.
Ja, just det.
Och då heter en av dem Gustav den tredje mottar antika skulpturer eller någonting sånt, antika bildverk.
Mm.
Och då är det Gustav som står och slår ut med armarna och sen så är det en skulptur som lyfts in med en...
Ja, just det.
Ja, och så sitter Bellman i bakgrunden.
För det gör han såklart.
Ja, men han satt alltid i bakgrunden och spelade gitarr.
Utan rock.
Bellman har aldrig rock på sig. Jag hatar det. Och det är bara för att det är den här porträttet. Så han porträtterats en gång utan rock och sen är han för alltid det.
Ja, vilket öde.
Ja, det är som von Döben står alltid i profil och Bellman har aldrig rock.
Men Gustav III:s antikmuseum, är det från den här resan?
Ja, de grejerna är därifrån. Ja.
Jag har aldrig varit där.
Men nu har de väl typ gjort det ännu mer shady där. De har ju skrapat bort så att förut så kanske man inte såg att det var olika huvuden på olika kroppar. Men nu har de skrapat på dem så att man ser var skarvarna går och sånt där.
Jaha, det skulle inte Gustav tycka om.
Han hade nog inte gillat det. Nej. Men om man är på Drottningholm så finns det väldigt många olika modeller som man har köpt. Korkmodeller som föreställer det och det templet i Pompeji.
Ja, men det har jag sett. Ja. Jag föreställer mig att han och typ Armfelt såg och lekte med små gubbar där. Det var egentligen för Gustav Adolf, men nej, men han... Nej,
vet du vad de
han
gjorde?
Han var osnyggare hela tiden.
Warhammer.
Ja. Ja.
Warhammer.
Ja.
Carl ville säkert vara med och spela Warhammer i de där.
Ja, fast det fick han inte.
Man använde dem i smyg.
Ja.
Ja, han hade nog tuffa Warhammer med dödskallar. Oh.
Ja. Ja, nej, men nu är det ju inte utan att man har lite resfeber själv här.
Ja, ja, men lite så. Sticker iväg till Italien.
Ja, det gör vi tycker jag.
Ja, ska vi göra det nu? Jag är jättesugen på pizza.
Mm, jag med. Pizza och en flaska Chianti. Ja,
men
tack ska du ha Tove. Nu drar vi.
Nu drar vi. Tack för att du har lyssnat på oss i Lapri idag. Ha det fint och ät inte italiensk mat, för det är äckligt.
Olja.
Du har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove.
Du kan följa oss på Instagram på Lapripod, besöka oss på lapripod.se och laprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lapripod@gmail.com.
Är du hungrig?
Ja.
Är du hungrig på soppa?
Ja.
Vill du lyssna på podd?
Ja.
Då har jag ett förslag till dig. Lördag den 25 maj klockan 12.00 hålls eventet Soppa och podd på Olofsfors bruk. Då kommer Elin och jag att berätta om Anna Karlström. En modig kvinna med ett händelserikt liv. Och så får man lite soppa till också. Så missa inte det. 25 maj klockan 12.00 på Olofsfors bruk. Vi ses där!